Lite på hemmaplan också så här. Det är ju det var länge sedan jag predikade hemma nu sist. Jag tror vi det var ett år sedan faktiskt sedan jag predikade på ett möte här. Så det är ju väldigt kul att få vara här. Och jag har fått frågan många gånger förut, men vi har haft en hel del att göra ute i på missionsfältet också så här då, så att men det är gott att vara här nu och väldigt härligt att få tillbe tillsammans. Jättehärlig lovsång här idag också. Och temat på den här helgen är ju Jesus helar och upprättar. Och det är ju ett väldigt intressant tema för det här, att ibland så får jag frågan till människor, varför fokuserar du så mycket på helande och mirakler? Och då brukar jag svara jo, för att 33% räknar man med utav Jesu tjänst var helande tjänst. Och en annan 33% av Jesu tjänst var befrielsetjänst, va? Och dessutom så står det att den helige ande stadfäster allt i sitt ord med undertecken och kraftgärningar. Så det är svårt att predika evangelium utan att vara fokuserat på Guds kraft och mirakler. Faktiskt, är det så? Och där det står ju Johannes evangeliet kapitel 16 om att den helige ande, han kommer för att förhärliga Jesus. Hans uppgift är att peka på Jesus och vittna om Jesus. Och det kommer han göra den här helgen och den här kvällen också. Men du vet, den helige ande, han är ju ingen filosof. Och det kan vara ganska skönt att veta att han inte bara kommer med en massa häftiga teorier och en massa häftiga teologier, utan den helige ande vittnar om Jesus väldigt påtagligt in i våra liv. Ska jag ge ett exempel på det här i början av mötet. Jag var i Norge, precis utanför Oslo, och predikade här om veckan. Och då så ber jag för en kvinna efter mötet. Och hon blir berörd av den helige ande, och så faller hon i golvet. Och längst bak i mötet här så sitter en vän till mig. Och den här vännen, han har liksom jobba speciellt med ungdomar som har problem. Alltså ungdomar som har problem med droger. Och ungdomar som har haft problem med destruktiva relationer. Och som kommer från väldigt trasiga förhållanden. Så han hade en hel grupp med sig där. Och så sitter den här tjejen på 17 år längst bak. Och så ser hon hur jag ber för en kvinna som faller i golvet. Och den här kvinnan som faller i golvet, hon börjar skaka och skratta. Och den här tjejen undrar, vad är det här för någonting? Det ser ut som en kraft det här, men det ser ju lite konstigt ut. Vad händer? De kommer tillbaka dagen efter och då berättar den här kvinnan som jag har bett för, som vän till mig sedan länge, och hon berättar för mig att jag har haft problem med bäckenet i 27 år och det har blivit värre på sistone. Det har varit så illa så jag har inte kunnat sova på nätterna och vi reser mycket i jobbet. Jag har inte vetat att jag ska kunna fortsätta jobba, men jag blev fullständigt helad. Och så berättar hon det för den här kvinnan, den här tjejen på 17 år som kom med i den här gruppen utav ungdomar med min vän. Och då säger hon till mig så här, jag tyckte ju det här såg konstigt ut, men jag såg ju att det var liksom Guds kraft var där. Och så fick hon då höra det här vittnesbördet och så säger hon till mig, nu när jag ser att Gud gör sådana här saker så undrar jag om du kan be för mig också. Därför att jag har precis tänkt att ta livet av mig. Jag har suttit fast i Mariana ett antal år redan och har väldigt, väldigt kämpigt. Kan du be för mig? Och så bara ber vi tillsammans och så bara ser jag hur Gud bryter någonting i hennes liv. Bara så tydligt hur han bara kommer in och bryter makten av det här. Och så bara säger hon, jag känner någonting händer. Så Jesus rör vid mig. Och så dagen efter då så är hon med på avslutningsmötet också. Och sen efteråt så kommer hon fram och så gråter hon. Fast inte för att hon är förtvivlad den här gången. Utan hon gråter av glädje. För hon säger, jag känner att Jesus har gjort någonting i mitt liv. Och så liksom säger jag, bara måste få krama om det. Är det okej? Så är det okej, du får ge mig en kram. Ja, du vet, det är så som den helige ande vittnar om Jesus. Det är ju den typen av evangelium som vi predikar. Ett evangelium som stadsfäst med undertecken och kraftgärningar. Så jag är inte så intresserad här i helgen av att debattera, liksom samtala teologi om helande. Eller olika teorier och så här, va. För det kan vi hålla på med i all evighet. Men det händer inte så mycket av det här, vet du. Utan jag är intresserad av att se hur den helige ande stadfäster ordet in i våra liv. Och då brukar folk ibland säga, hur kan du vara frimodig till att säga det här liksom? Ja, hade det berott på mig, då hade jag inte varit frimodig till att säga det. För du vet, jag, mina böner och mitt böneliv och min helgelse är alldeles för dålig för att det skulle bli några kraftgärningar eller några mirakler hade den här helgen. Men Jesus har gjort allting färdigt på korset, va? Han sa det är fullbordat. Han sa inte det är nästan färdigt. Och sen är det lite kvar som du måste fixa till också. Så Jesus gör halva jobbet och sen är det upp till Daniel att fixa resten. Det hade inte funkat, vet du, Daniel. Utan han gjorde allting helt färdigt på korset. Och det är det vi ska fokusera på den här helgen. Vi ska gå till Matteus 27 och läsa från vers 45 till och med vers 54. Så står det så här. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp anden. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och det som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Bara som en parentes som jag tycker är lite kul att ta med in på rikan så här en fredagkväll. Du vet, det står ju att det var många heliga som fick liv i sina kroppar. Och jag tycker det här är intressant, för om ni läser Moseböckerna så kan man se att både Abraham, Isak och Josef, de var väldigt måna om vad de skulle bli begravda, va? Och det står ju om troshjältarna att de såg framåt liksom Kristus som skulle komma. Och jag tror att många av troshjältarna, de ville bli begravda i den här gravplatsen där Abraham blev begravd, som ligger i Jerusalem, för att få vara med vid det här tillfället när Jesus dog på korset, va? För då visste de att då skulle de få liv i sina kroppar. Jag tycker det är fantastiskt, vet du, med att korset förmedlar alltid nytt liv. Jag vet att en del tycker jag tramsar nu, men faktum är att jag kan faktiskt belägga det här ganska ordentligt. Det finns flera kapitel i Gamla testamentet som talar om det här med hur de valde ut gravplatser. Och allt som skrivet i Gamla testamentet pekar framåt emot Kristus som skulle komma. Och sen läser vi att förlåten rämnade uppifrån och ända ner. Det är också ganska bra att veta att, du vet, Gud, han tycker inte om att finnas i ett stängt rum, så han fanns i det allra heligaste förut. Men efter att förlåten brast så är hans närvaro tillgänglig för oss hela tiden. Den heliga ande är utgjuten över allt kött. Du behöver inte komma in i Guds närvaro. Du behöver inte kämpa för att få till det, utan Gud har välsignat ditt liv med sin närvaro. Men det är en annan sak jag skulle vilja fokusera på lite mer här ikväll. Vi kommer komma tillbaka till den här texten, tror jag, under helgen här. Och det är att Jesus, han ställer ju en fråga. Vid nionde timmen så ropar han: Eli, Eli, lema sabachthani. Vilket då betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Och när jag blev frälst så fick jag den här förklaringen att när Jesus hänger på korset så vänder fadern bort sitt ansikte från Jesus. Och Jesus blir övergiven av sin fader på korset och så får han ta hela Guds vrede och hela Guds straff för våran synd. Han hänger där helt ensam och betalar priset för våran synd så att vi ska gå fria. Och fadern har vänt bort sitt ansikte. Och därför så blev det mörkt, va? Som ett bild på att fadern inte ville se på vad som hände på korset. För att det var då som sonen tog hela straffet för våran synd. Men det finns en del problem med det sättet att se på det. Det kan vi se när vi tittar i andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 18-19. För där står det så här. Ja, vad står det där egentligen? Det står så här. Allt kommer från Gud som har försonat sig själv med oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Så här står det ju inte att fadern vände bort sitt ansikte från Jesus när Jesus hängde på korset. Utan här står det väldigt tydligt att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Fadern, jag och min fader rätt, säger Jesus. Fadern vände aldrig bort sitt ansikte ifrån Jesus på korset, utan fadern var där tillsammans med Jesus på korset. Så varför har vi då ett mörker? Och varför har vi då den här frågan? Min Gud, varför har du övergivit mig? Jo, Jesus citerar psalm 22 när han hänger på korset. Och psalm 22, som jag har en hel undervisning på som inte vi hinner gå igenom här ikväll nu, är en messiansk psalm. Och alla judar vid den här tiden hade känt till den här psalmen. Jättebra. Därför att alla hade messiasfeber vid den här tiden. Det fanns ju hur många sådana här barjesus som helst, va, som utgav sig för att vara en frälsare. Så det Jesus gör när han hänger på korset, det är att han säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ungefär samma sak som om jag i frikyrkan skulle säga: saliga visshet, Jesus är min. När jag säger så nu så är det flera av er som genast börjar tänka på fortsättningen av den texten, eller hur? Det bara kommer upp. Makten är i Jesu händer. Han har öppnat pärleporten, ropat till Gud. Varför sa han så? Jo, för att alla de som står runt om korset, va? De ser ju, där är precis det händer som psalm 22 beskriver. Men när Jesus hänger på korset och frågar och säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det inte för att fadern har övergett sonen, va? Treenigheten kan ju inte liksom upphöra. För då får vi problem. Om treenigheten upphör så faller liksom hela vår verklighet samman. Därför att Kristus uppehåller allt genom sitt ord. Utan det Jesus gjorde på korset, det var ju att han klev in i vårat ställe. Det är inte hans egen fråga. Han säger: jag vet att du alltid hör mig. Säger han till fadern. Utan han ställer våran fråga på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och så är mörkret där. Varför då? Jo, därför att det som hände i syndafallet var ju inte att Gud vände sig bort ifrån människan. Eller hur? Vad var det som hände i syndafallet? Jo, det som hände i syndafallet står i första Mosebok. Och jag tänkte bara vi skulle titta på det lite grann här också. Första Mosebok kapitel 3. Precis efter vi vill se här att Eva och Adam och Eva har ätit av frukten på trädet, så börjar konsekvenserna av det beskrivas i vers 7 till och med vers 13. Och där står det så här: då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida. Hon gav mig av trädet jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Det är ju liksom det klassiska i alla tider. Mannen skyller på frun här och så indirekt på Gud. För det var ju kvinnan som du gav åt mig som har gjort det här. Och kvinnan säger, det var djävulen som fick mig att göra det. Typiskt så här att gömma sig, eller hur? Men man kan ju se flera olika saker som händer här. När de äter av trädet med kunskap på gott och ont så blir de helt plötsligt självcentrerade. Tidigare har de inte varit fokuserade på sig själv, tittat på sig själv överhuvudtaget, utan de var täckta i Herrens härlighet. De har tittat på honom, sett på honom. Nu helt plötsligt så blir de självcentrerade och då kommer skam, otillräcklighet, fruktan och övergivenhet in. Och så klär de sig i fikonlöv. För helt plötsligt så skäms de för varandra. Och sen hör de hur Gud kommer att gå i lustgården. Ni vet, Gud som har gått med dem många kvällar i lustgården. Han kommer precis som vanligt. Det är inte så att Gud, han är ju allsmäktig. Det är klart han visste om att de hade ätit av trädet. Men poängen är att det de gjorde förändrade inte Gud. Utan Gud kommer att gå precis som vanligt. Men helt plötsligt så fylls inte deras hjärtan av tacksamhet och liksom längtan efter gemenskap. Utan helt plötsligt så blir de förskräckta. Det kommer in en fruktan. Och så springer de och gömmer sig. Men Gud kommer ju i lustgården och går liksom efter dem. Ändå så säger vi så här många gånger att ja, men Herrens ögon är för heliga. Han är för ren för att se på synden. Så han var tvungen att vända bort sitt ansikte. Ja, det står i Habakkuk så här. Att Herrens ögon är för rena för att se på synd. Men sen konstaterar Habakkuk i samma vers. Ändå gör du det. Och dessutom så umgicks ju Jesus med horor och alkoholister hela tiden. Står det. Och om Guds ögon var förenad för att se på synd, men Jesus kunde umgås med en massa människor som hade en massa problem i livet, så betyder det ju att du säger att Jesus är inte riktigt lika mycket Gud som Fadern. Vilket betyder att du inte är kristen. Egentligen. Utan det är så här att det var Habakkuks egen dåliga teologi. Det var han som sa, du är för helig för att se på synden. Gud blev inte rädd för att människan hade syndat. Gud blev inte liksom så att han sprang och gömde sig för oss. Utan det var vi som sprang och gömde oss för Gud. Och därför räcker det inte när Jesus kommer till jorden att han bara visar oss vem Fadern är. Därför att om han bara kommer till mig och säger, titta på mig så ser du hur Fadern är. Och gör som jag så blir allting bra. Ja, då hade jag sagt, ja det låter ju jättefint men jag tror inte att Fadern är som du. För det som händer när synden kommer in, det är att vårt sätt att se på Gud förändras. Vårt sätt att se på oss själva förändras. Vårt sätt att se på verkligheten förändras. Så från att de har hört liksom den älskande fadern kommer att gå i lustgården, så helt plötsligt så hör de hajen, den liksom de hör liksom Darth Vader, Adam, where are you? Eller på svenska,
Adam, var är du?
Men det låter ju aldrig lika häftigt på svenska som på engelska, så ni förstår det, ja. Varför då? Jo, därför att synden separerar människan från Gud, men inte Gud ifrån människan. Den helige ande utgjuten över allt kött, säger Bibeln. Det var inte Gud som behövde försonas. Det var inte Gud som behövde liksom blidkas. Utan det var ju vi som behövde försonas med Gud, står det. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Varje gång det står att vi har blivit försonade i Bibeln, så står det att det är vi som har blivit försonade med Gud. Varför det? Jo, därför att Gud har alltid varit våran vän. Gud har alltid sökt människan. Gud har alltid velat nå fram till människan. Så vad Jesus gör när han kommer hit till jorden, det är att han kliver in. Fullkomlig Gud, fullkomlig människa. I vårat mörker. I det tillstånd av lögn, övergivenhet, ensamhet, förkastelse och betryck som människan upplevde som en konsekvens av syndafallet. Lever ett liv här på jorden. Och på korset så identifierar han sig fullständigt med våran övergivenhet och våran smärta. Ställer våran fråga till Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så att vi kan säga tillsammans med honom, du har lovat att aldrig någonsin lämna eller överge mig. Han kliver in i vårt mörker, kliver in i vårt betryck, kliver in i våran smärta. Blir ett med den. För att vi ska få uppleva frihet, tillhörighet, helande och upprättelse. Det är väldigt bra att veta. Det låter ju bra, säger du, kanske. Men vad har det med mig att göra? Du vet, det här har väldigt mycket med det att göra. Jag vet hur det är att sitta i övergivenhet, i hopplöshet. Och känna att hela världen har glömt bort den. Jag levde så under 1,5 år när jag satt fången. Trasig i kroppen och liksom skadad i nerverna och så här. Det blir väldigt starkt, vet du. Att Jesus, när han gick här på jorden och hängde på korset, klev in i den övergivenheten och smärtan jag upplevde. Och bar den upp på korset. Och så välsignade han mig med sin närvaro. Jag hörde honom viska så många gånger till mig. Jag ska aldrig någonsin lämna eller överge dig. Och om han finns hos mig, så spelar det ingen roll om man upplever att resten av världen har övergivit mig. Du vet, det här är inte bara teologi. Det här är inte bara, det här är väldigt påtagligt. Jag har sett många gånger hur Gud bara kliver in i människors smärta och bryter makten av den. För ett litet tag sedan så fick jag ett vittnesbörd av en kvinna som hade liksom, hon loggade in på internet på ett av mina möten precis i slutet av gudstjänsten. Och så säger hon så här. Och så, att jag har mått fruktansvärt psykiskt dåligt i 20 års tid. Fylld av besvikelse, självmordstankar och liksom bara alltid varit det svarta fåret i våran familj som har misslyckats. Och precis när jag slår på datorn så får du ett kunskapens ord där du talar ut att det sitter någon där ute framför datorn som tittar på det här. För det, vi sänder live. Och så säger hon att helt plötsligt när du ger det här kunskapsordet som berör min situation, så känner jag som en varm ström som går genom kroppen. Och det psykologer och mediciner inte kunde göra på 20 år, det gjorde Jesus på 5 minuter. Amen. Det är så, vet du. När folk frågar mig, är inte du liksom märkt utav dina erfarenheter i fångenskap? Och folk säger, du kommer ju präglas av det här resten av livet. Och jag bara tänker, nej, det måste jag väl inte. Jesus klev ju in i mitt mörker och blev ett med det. För att bryta makten av det. Signa mitt liv med det. Jag kommer såklart lära mig av mina erfarenheter. Jag kommer såklart ha med mig liksom lärdomar utav det. Men det är inte så att jag behöver leva liksom bruten och slagen och betryckt resten av livet på grund av det här. Och jag vet också att det finns människor som känner att det är jättebra det här med helande och frihet och så här. Det är bara det att jag fixar inte det här. Jag kan inte ta emot det här. Jag har inte tro nog för att ta emot det här. Och du vet, då är det precis till dig som jag talar ikväll. För det jag säger är att ingenting av det här hänger på dig. För du lurar ju inte mig, vet du. Du kan ju kanske lura en del annat folk i frikyrkan, men du lurar inte mig. Utan jag vet det, att fastän du kommer hit och du har din höga bekännelse och du har liksom bett och du är i toppform och allting är jättebra och så här, säger du. Så vet jag i alla fall att det är så att du har kommit till korta i ditt liv. Du blir som den rike ynglingen, vet du, som kom till Jesus och sa, jag har hållit hela lagen, vad fattas mig? Och då säger Jesus, sälj allt du äger liksom. Och då gick han bedrövad därifrån. Jesus sa till honom, ett fattas dig, sälj allt du äger. Han gick bedrövad därifrån. Det är alltid det du kommer göra när du tittar på det.